Ja, tänkte göra något lite annorlunda här. Vi har en del som talar arabiska ibland och så här. Hur många talar arabiska? Ja, några stycken här. Jag tänkte låta Nedal här få läsa texten först på arabiska och sen läser Eva den på svenska. Lukas kapitel 24.
Luka al-ishah 24 bada min adad 1 till 12. ثم في أول أسبوع أول الفجر أتينا إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددناه ومعهن أناس فوجدنا الحجر مدحرجا من القبر فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع وفيما هن محتارات في ذلك إذ رجلان وقفا بهن بثياب براقة وإذ كنا خائفات ومنكسات وجوهن إلى الأرض قالا لهن لماذا تطلبن الحي بين الأموات ليس هو ها هنا لكنه قام اذكرنا كيف كلمكن وهو بعد في الجليل قائلا إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيدي أناس خطاط ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا الأحد عشر وجميع الباقين بهذا كله وكانت مريم المجدلية ويونا ومريم أم يعقوب والباقيات معهن اللواتي قلنا هذا للرسل فتراءى كلامهن لهم كالهذيان ولم يصدقهن فقام بطرس وركض إلى القبر فانحنى ونظر الأكفان موضوعة وحدها فمضى متعجبا في نفسه مما كان آمين.
Lukas kapitel 24. Men dagen efter sabbaten gick de i gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven och när de gick in kunde de inte finna Herren Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro. Men då stod där två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken. Men männen sa till dem: varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Att människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord. Och när de hade återvänt från graven så berättade de allt sammans för de elva och alla de andra. Ja, det var Maria från Magdala och Johanna och Maria Jakobs mor. Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna. De tyckte att det bara var prat och trodde inte på kvinnorna. Men Petrus, han sprang genast bort till graven. Och när han lutade sig in såg han bara linnesvepningen ligga där. Och han gick därifrån full av undran över det som hade hänt.
Vi ber. Far, vi tackar dig för den här stunden att vi får öppna ditt ord. Tack för att du vill tala till oss. Tack för att du vill välsigna oss och du vill öppna våra ögon. Och vi ber att vi alla ska kunna sitta med öppna hjärtan. I Jesu namn. Amen. Ja, kapitel 24 i Lukas evangeliet. Alldeles innan här så talas det om gravläggningen. Och det fanns en man som hette Josef från Arimataja. Och han gjorde någonting speciellt. Han var förmodligen en lärjunge till Jesus. Han kanske hade följt Jesus i hemlighet. Men han tog hand om kroppen. Han gick till Pilatus Och så bad han, kan jag få göra en, åtminstone låta den här Jesus få en värdig begravning. Och det står alldeles innan här, det vi läste, så står det att Josef tog kroppen, han gjorde en linnesvepning och han lade den i en nygjord grav. En alldeles nygjord grav som han hade förmodligen grävt ur en klippa. Och i någon av de här många kullarna som fanns runt Jerusalem. Och det var förmodligen en så stor grav att man kunde gå in i den. Det är ju lite svårt här att gå in i den kanske. Men det var ändå, man tänker sig att så såg gravarna ut på den här tiden. Vilka är då de som kom i gryningen här till graven? Jo, det var ju några kvinnor. Kvinnorna. Och kvinnorna, det står att de hade varit med honom. De hade kommit från Galileen tillsammans med Jesus. Och de följde med och de såg hur de hade sett hur Josef hade lagt kroppen i graven. Och nu kommer de på söndagen. För nu hade det varit sabbat och så var det söndag morgon. Och så kommer de till graven. Och allt det här berättar Lukas då viktiga detaljer. Som man skulle kunna fördjupa sig mer och undersöka. Men han ger detaljer och redogör för det som hände. Kvinnorna kunde inte göra så mycket. Vi vet hur kvinnans plats var på den tiden. Hon hade inget inflytande, hon hade ingen röst. Och hon kunde inte komma till stora rådet. Hon kunde inte komma till den romerske ståthållaren och säga någonting. Männen lyssnade inte på kvinnor. Men kvinnorna här, de gjorde det de kunde och de fick därmed bli de viktigaste personerna i hela världshistorien genom att få vara med och bära fram budskapet om Jesu uppståndelse till några gömda, rädda, instängda, frustrerade män, lärjungar som satt där. Evangelierna berättar den här berättelsen lite olika och det tycker jag för min del stärker deras trovärdighet. Man har inte lagt till rätta någonting utan man berättar det lite olika därför att det är ögonvittnesskildringar. Man berättar som man upplevde det. Lukas beskriver det han har fått höra. I vår tid så försöker filmare göra olika filmatiseringar av det här. Jag tänkte vi ska se en som just nu ligger på SVT Play om du skulle vilja se den. Jag ska be Jonas att han lägger upp 2 minuter av den lilla av den här händelsen som vi har läst om nu. Och det är bara en kvinna som kommer i den här filmatiseringen. Men hon kommer till graven och det kanske kan hjälpa oss att leva oss in lite. Hur var det när hon kom dit? Han är inte borta. Han är tillbaka. Jag tycker det är en bra kommentar. Och sen springer Petrus. Och han springer nog fort, tror jag. Han springer nog nästan som Mattias, tror jag. Det var alltså kvinnor som fick förmedla den stora nyheten. Gud använde sig av några kvinnor i den här situationen. De kom dit med kryddor och salvor till graven. Det var ett tecken på kärlek och uppskattning. Och så får de se att stenen är borta. De går in i graven. De upptäcker att Jesu kropp inte finns där. Och de visste inte vad de skulle tro. De förväntade sig inte att Jesus skulle uppstå. Och i det ögonblicket i vår text så står det att det var 2 män som visade sig där. 2 änglar som säger någonting. Och de blir rädda givetvis. De blir skrämda. Och de sänker blicken står det. Och de bugar sig i vördnad står det i andra översättningar. Och så säger de där någonting då som jag tänkte försöka ta fasta på i den här predikan. Är orden vid graven. Vad är det de säger, de här männen till kvinnorna? Varför söker ni efter en levande här bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Att människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på 3:e dagen. Så var orden till kvinnorna. Så går de tillbaka till Petrus och lärjungarna där. Och så, vad säger de då? Ja, det står ju i vår text här. De tyckte att det bara var prat. Och de trodde inte på dem. var bara prat. Och efter ett tag så verkar det ju som att ändå Petrus tar mod till sig. Och han springer tillbaka, springer till graven. Han går dit. Varför söker ni efter en levande här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Och idag på påskdagen så är det en segens och en glädjens dag för oss också. Dagen när döden fick ge vika för livet. Och i det här påskens budskap, påskens drama, så får vi bekänna vår tro. Vi påminner oss om den ibland och vi ska sjunga den här i slutet av gudstjänsten. Sjunga bekännelsen. Att Jesus blev begraven, han steg ner till dödsriket, men på tredje dagen så är han uppstånden från de döda, uppstigen till himlen. Han har blivit förhärligad. Det ska vi sjunga på slutet här i vår gudstjänst. Och jag hoppas att du också som är här idag i gudstjänsten, att du kan stämma in i den bekännelsen idag. Och det, du kanske är här för första gången i vår gudstjänst. Då är du välkommen. Du kanske inte har tagit det här steget än. Att du tror på Herren Jesus som din personliga frälsare. Då kan du få ta det steget idag också. Men tänk om du och jag hade fått vara med den där dagen efter sabbaten. I gryningen den första veckodagen. Tänk om vi hade fått vara där och talat om för de här rädda kvinnorna som kom smygande där. Och vi som vet, vi som har facit och som vet vad det betydde, då kanske vi skulle ha tröstat dem och sagt till dem, var inte rädda. Det är sant. Det är sant allt det där ni har hört. Han är uppstånden. Varför söker ni efter den levande här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Tro det, det är sant. Var inte så förtvivlade, var inte ledsna. Gå genast och hämta hans lärjunga. Och jag har tre korta punkter här. För det första då, jag hämtar dem från den här versen då. Att Jesus, han är den levande. Jesus lever. Det är budskapet idag. Det är ingen tvekan. Det finns inget annat budskap idag. Jesus är inte den döde, han är den levande. Och det är vår proklamation idag. Vi har ett kors här. Ett tomt kors. Och vi har en tom grav. Det är symbolerna. För vår tro egentligen. Ett tomt kors och en tom grav. Och vi tror att Jesus stod på korset för mänsklighetens synd. För vår bortvändhet, för vårt uppror. Jesus bar vår skuld och skam på korset. Om det handlar ju långfredagen. Jesus dog för dig. Han dog för mig. Han tog all mänsklig svaghet, all synd, all ondska. Allt bar han. Gud försonade människan med sig, står det i andra Korintherbrevet kapitel 5. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull. För att vi genom honom skulle bli ett med Guds rättfärdighet. För att vi skulle få ett nytt liv. Men det stannar inte vid korset. Budskapet slutar inte där. Utan det hör väldigt mycket ihop med det som jag har bakom mig här. Med graven. Korset, om vi bara skulle ha korset. Så skulle det tala om någon som dog på korset. Som led för oss martyr. Eller det skulle vara en tragisk mörk historia. Men här finns hoppet. Här finns glädjen. Här finns det fantastiska budskapet om att Jesus är uppstånden. Men jag skulle vilja betona det lite idag, att det hör ihop både korset och graven. För när Jesus uppstår så är hans händer märkta av korset. De är märkta av lidandet. Och den som uppstår på tredje dagen, när Jesus uppstår, så är han är märkt av offerdöden på korset också. Jesus är den levande. Korset talar om mörker, om död. Och graven talar om hur ljuset bryter igenom. Och hur mörkt det än ser ut så kan Guds kraft och hans ljus bryta igenom. Inte ens döden kan stå emot. Jesus hänger inte kvar där på korset. Vi har inget krucifix i den här kyrkan. Vi har inte någon som hänger på korset, utan vi har en uppstånden Herre. Varför söker ni den levande bland de döda, sa de här männen till kvinnorna. Jesus finns inte bland de döda. Jesus är den levande. Han finns inte bland de döda längre. Det är min andra punkt. Så sa änglarna till kvinnorna. Sök honom inte där. Gå inte och leta bland de döda. Och jag skulle vilja våga säga så här idag. Att i vår tid så är det många som söker bland de döda. De går inte till den levande. Och vad menar jag med det? Lite bildligt då. Att man firar kanske påsk. Med mycket mat, med kycklingar, med allting. Men man firar bara det som en högtid. Eller som ett slags minne. Men Jesus finns inte i det. Jesus finns inte bland gravar eller minnesmärken. Utan han är inte bland de döda. Utan han har uppstått och han lever. Han finns inte bland de döda. Var finns Jesus idag då? Ja, Bibeln undervisar om att Jesus lever i våra hjärtan. Han finns i våra hjärtan genom sin heliga ande. Han lever bland sitt folk idag. Han förvandlar dem som tror. Jag läste ett vittnesbörd i Dagen häromdagen om en tjej som har blivit förvandlad vid ett möte för några år sedan. Hur hon hade fått sitt liv förvandlat just under påskhelgen. Jesus förvandlar den som tror och han ger en personlig djup gemenskap. Det handlar inte om religion, det handlar inte om att fira någon riter, det handlar om en personlig relation. Sök inte den levande bland de döda. Han är inte där, var budskapet vid graven. Och jag skulle vilja säga så här att du söker väl inte Jesus bland de döda. Du förväntar väl dig istället att Jesus ska handla idag. Märker du inte hur hans uppståndelsekraft är verksam idag? Du kan få se tecken på den överallt i vår värld idag. Och vi är många som kan berätta om hur Jesus har förvandlat våra liv idag. Sök inte den levande bland de döda. Han är inte där. Sök på rätt ställe. Och Jesus är inte bara en vacker berättelse. Det är inte bara något som vi berättar gång på gång bara för att vi ska göra det. Det handlar inte om former, det handlar inte om regler, det handlar inte om riter. Utan det handlar om en personlig relation, ett möte med den levande. Kvinnorna vid graven, vad var det de mötte? Och de mötte den levande. Han som hade uppstått. Har du mött honom? Har du mött den levande? Är han levande för dig? Och lever du för honom idag? Vad betyder han för dig? Eller har du sökt på fel ställe? Bland de döda? Eller bland det som är dött? Idag så söker många människor mening med sitt liv. Jag läste om Stephen Hawking, den kände fysikern. Han förklarade med all sin intelligens att Gud existerar inte, han finns inte. Det är, meningen med livet är att arbeta. Ursäkta, jag kan inte finna så mycket mening i mitt arbete att det är enda meningen med mitt liv. Även om jag har ett trevligt och ett bra arbete. Det är omöjligt att göra arbetet till meningen med mitt liv. Där är det stopp för mig. Det är roligt att arbeta, men så roligt är det inte. Alltså jag tror att vi lätt blir lurade i vår tid. Vi blir lurade att söka på fel ställe. Och det kan handla om prylar, det materiella. Det kan handla om att bli känd, att skaffa en karriär. Och i vår tid är det så viktigt med jag-centreringen. Vad jag upplever, vad jag har. Självförverkligande. Det kan bli stället, det döda stället där vi söker. Vad är det som ger livet verkligt innehåll och mening och hopp inför döden? Bara Jesus skulle jag vilja säga. Bara Jesus Kristus. Och då kommer vi till det som för många ibland blir en viktig punkt i sökandet. Och jag tror för oss alla, vi hamnar där. Vi hamnar på en begravningsplats kanske. För 2 år sedan så var det min svärfar som slutade sina dagar. Det var en väldigt stark upplevelse för mig Han predikade på påskdagen för 2 år sedan vid den här dagen. Så gick det 2 veckor och sen var han hemma hos Gud efter det. Hans hopp, det var Jesus. Han predikade Kristus den sista påskdagen han levde. Ett fantastiskt starkt vittnesbörd för mig. Och här har jag tagit fram ett kors då där August Strindberg, han är ju inte känd för att ha varit någon gudfruktig man precis. Kanske vår mest kände författare i hela världen. Men på hans kors så står det faktiskt så här på latin. Ave o crux spes unica. Var hälsat du kors, mitt enda hopp. Så står det på hans kors. Och jag vet inte vad som hände de sista timmarna i hans liv. Eller om det kom någon dit. Han kanske gav sitt liv till Jesus. Det vet jag inte. Men så står det faktiskt på hans kors. Inte ska man leva hela sitt liv utan Gud och sen i sista sekunden vända sig till Gud. Nej, det är ju ett miss. Jag tycker nog ändå att det är en fantastisk förmån att ha fått levt sitt liv tillsammans med Jesus, den uppståndne. Och få veta att han är mitt hopp från första stund till sista stund. Jag tänkte berätta för många år sedan så stod jag på en kyrkogård nere i Spanien. Jag har inte varit med om så många begravningar eller förrättat så många begravningar, men där var vi med om en begravning. Det var en äldre kvinna, en mamma till en av våra medlemmar som hade gått bort. Och vi hade haft en stund, först en begravningsstund, och sen förflyttade vi oss till kyrkogården. Och det här var ingen grön, vacker kyrkogård, utan det var mer av en grushög. Alltså det var fullt med gravstenar och så var det en grav där. Och så hade några gubbar grävt upp den där graven då. Fullt av grus var det. Och där stod vi i den där grushögen. Och vi var några stycken. Och det var några gubbar som hade grävt den. Och när kistan hade sänkts ner i graven så började de ösa grus på kistan. Och det blev så konkret där på något sätt. Att det här var det sista avskedet. Men i den situationen så tog en av ledarna i församlingen, Carlos, en gitarr. Och så började han sjunga en sång där. Jesus lever, min klippa och min frälsning. Jesus vive, mi roca y salvación. Och det var sån proklamation, det var så starkt. Mitt i den situationen så kunde vi förkunna och proklamera att Jesus lever. Du är min klippa, du är min frälsning, välsignat vara hans namn. Trotsigt kanske, lite mitt i den där gruset så kunde vi proklamera att Jesus lever. Och det är vårt hopp, det är vårt hopp. Jesus är den levande, han finns inte bland de döda. Och den tredje punkten, kom ihåg vad han sa. Så sa de till kvinnorna, de här männen. Vad var det han sa då? Vad var det som Jesus hade talat om? Jo, han hade ju sagt att han skulle överlämnas åt människorna. Att han skulle korsfästas och att han skulle dö. Men också att han skulle uppstå på den tredje dagen. Det var budskapet. Han skulle uppstå. Och så satt de där bakom stängda dörrar, skräckslagna, rädda. Och fruktade för att de skulle gripas och dödas. Alla planerna hade slagit sönder. Förhoppningarna om Jesus, de var grusade och härskaren var borta. Och så kommer kvinnorna till dem. Han är inte i graven. Han finns inte där. Han lever. Och så börjar de att komma ihåg. Så börjar de att minnas. Kom ihåg vad han sa. Kommer du ihåg? Har du förstått vad Gud vill säga till dig? Och du och jag, bevarar vi Guds ord? Bevarar vi Jesu ord i våra hjärtan? Vad säger han till dig då idag? Ja, att han älskar dig så mycket. Han älskar dig precis som du är. Han gav allt för dig. Och han älskar dig så mycket att han var beredd att gå i döden för dig. Och han var också beredd att uppstå för dig. Och vinna allt. Du är värd allt. Det säger Jesus till dig idag. Vad gör vi med hans ord? Förstår vi? Kommer vi ihåg vad han sa? Vad gör du med detta? Vad ska du göra? Ja, vad gjorde Petrus? Han hörde. Vad gjorde han sen? Mattias. Han sprang. Jag kunde inte komma på någon bättre än Forrest Gump där. Run, Forrest. Run. Han sprang. Vad säger det? Ja, för min del så säger det något. Hur viktigt det var. Det var inte bara så där. Ja, nu ska vi väl gå lite så här va. Nu ska vi promenera fram och kolla vid graven. Kom så tar vi varann i hand och går dit. Nej, han sprang. Så jag tänkte faktiskt göra min inbjudan idag. Idag får du inte gå till böneplatsen där nere utan du ska springa dit. Eller spring fram hit. Så viktigt är det. Petrus hörde, han handlade, han sprang till graven. Det var allvar, det var nödvändigt. Han såg det med egna ögon, det som var sant. Och han fylldes av en förundran över allt som hade hänt. Och vi ska nästa söndag titta vidare i apostlagärningarna. Hur de första kristna predikade om uppståndelsen. Vilken betydelse uppståndelsen hade för dem. Och nu vill jag bara avsluta genom att säga så här. Att hur tar du, eller fråga dig, hur tar du emot budskapet idag? Vad gör du med det? Gör du som Petrus eller tvekar du? Står du där bara? Spring! Spring till Jesus. Jag vet inte om man kan säga så. Men det, jag säger det i alla fall. Spring till Jesus. Fatta ditt beslut idag. Och börja följa honom. Han som dog och som uppstod för dig. Det handlar om ditt liv. Det handlar om ditt eviga liv. Det handlar om att han kan förvandla ditt liv. Han vill fylla ditt liv med mening och hopp. Han vill ge dig ditt liv ljus. Han vill fylla dig med ljus. Ska vi ta och be tillsammans? Ska vi stå upp tillsammans?